Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hej och välkommen till Klimakteriepodden med mig, Åsa Melin. Det är många av oss som fascineras av gamla kulturer och kunskap. Och jag tycker det är spännande när man kan väva ihop det här gamla med vår tid och den moderna människan. Och våra på många sätt konstiga liv som går helt emot evolutionen. Och nu är kloka Ulrika Norberg med igen. Och hon ska ge oss en dimension till med kunskap om Ayurveda och hur det kan appliceras på klimakteriet. När jag satt och läste på om Ayurveda, denna mångtusenåriga läkekonst och tradition, så snubblade jag på en text från WHO, Världshälsoorganisationen, där det stod att Ayurveda används fortfarande som folkmedicin i Indien och anses vara ett av de mest effektiva sätten att arbeta med folkhälsa. Och då det inbegriper att patienten i sin egen läkeprocess måste lära sig att göra sin egen medicin med verktyg som alla har tillgång till. Absolut, visst låter det bra. Så välkommen att lyssna så ska du också få några små verktyg. Ulrika Norberg, nu ska vi prata Ayurveda. Jag hoppas att alla som lyssnar på det här har hört det här fina avsnittet när vi pratar om återhämtning. Kan du inte börja med att berätta för de som lyssnar vem du är, så om man nu har missat det första avsnittet?
Ja, Ulrika Norberg heter jag och jobbar som yogalärare och meditationslärare. Jag är andningscoach och journalist, författare. Och mycket av min specialitet ligger i både den terapeutiska aspekten inom de här olika alternativa grenarna, men sen även i de mera kanske fysiska aspekterna som anatomi och fysiologi och den biten. Så att när man kommer på yoga till mig så brukar det vara liksom en blandning av rent konkreta aspekter när det gäller anatomin och fysiologin, men jag väver också in mycket Ayurveda ibland och filosofi och den aspekten.
Så att, och sen har du ju ett ganska brett fält, alltså du är ju väldigt bred, du har ju både den vetenskapliga, traditionella vetenskapen och det här österländska i det utbildningsmässigt. Så att säga.
Precis, jag tycker att jag ser så många parametrar som man går att väva samman och jag tycker de är lika viktiga båda två. Och för mig handlar det om att man försöker undvika det här med massa floskler och att säga men det här ska man bara göra. Och då blir jag så här, varför då? Och vad finns det för belägg för det underlag? Samtidigt som att när jag stöter på saker och ting som ännu inte har någon evidens, så är jag lite intresserad. Så, aha, men undrar vad det funkar och hur man gör det. Och så att jag vill också utbilda mig inom saker och ting som har visat sig varit framgångsrika för tusentals människor över kanske tusentals år. Så att någonstans så kan man inte heller gömma sig i vad jag menar på det akademiska. Därför att då får vi vänta länge, utan någonstans så måste man kliva in i sin egen biologi och tänka så här, vad är sunt förnuft här i mig själv? Vad mår jag bra av? Och testa den här aspekten. Ja, men den mår jag bra av. Titta på allt det här. Jag får bättre syreupptagningsförmåga och bla bla. Ja, det är inte evidensbaserat. Det kanske är liksom för många lite mumbo jumbo och hålla på med kristaller och färger och allting sånt där. Men för mig funkar det hur bra som helst. Och här om sisten så pratade jag med en geolog, och enligt honom så är ingen mumbo jumbo att stenar och sånt har påverkan.
Men om vi kommer tillbaka till det här med att jag tycker att det finns ett problem i den västerländska världen här där vi lever, att man har så svårt att ta till sig det här som då är västerländskt. Akupunktur har ju fått status inom så att säga, den traditionella läkekonsten i Sverige. Mm. Och lite grann börjar man ju se att det här ändrar sig lite grann. Men man behöver ju inte åka längre än till Tyskland för att se att homeopatin till exempel tar en jättestor plats. Och vi tycker inte att tyskarna är något mambo-jambo-folk direkt, utan vi känner oss nog ganska besläktade med dem. Mm. Så som du ser det, vad är motståndet, tror du?
Oj, oj, oj. Det tror jag, våra system, hur vi arbetar, är så, vad ska man säga, grottigt. Liksom, Tyskland har ju fräschat upp sina system, att det finns en mycket, mycket, mycket snabbare beslutsfattning och forskningsprocess än vad vi har här. Här måste liksom varenda anslag gå igenom så många olika instanser. Och vi har så mycket gamla paradigm som sitter så här, nej, 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 nej. Så att vi har ju en mycket vassare armbågare här än vad vi har till exempel i Tyskland. Och i Tyskland har det också visat sig att där jobbar man ju mer med en integrativ vårdsystem. Vi har ett mer reduktionistiskt vårdsystem i Sverige. Och integrativt innebär ju liksom att man tittar till exempel att när man kommer till sjukvården i Tyskland, så träffar man en allmänläkare och så tittar de redan direkt på så här, kan jag skicka den här personen till 1, 2, 3 specialister och få det här ärendet avslutat så fort som möjligt. Det har man sett då minskar skattepengarna. Medan i Sverige är det så här, kommer du, då får du en remiss, efter 3 månader så ska du göra det. Då har du liksom redan hunnit få mera symptom kanske.
Ja, man reder ut en sak i taget på något sätt.
Ja, exakt. Ja. Precis. Så att vi har ju inte riktigt landat efter privatiseringen liksom, som vi gjorde och fått det att funka väl. Medan det har man fått att funka väl i Tyskland. Så det är en anledning. Sen är det väl också det att vi har en rätt så ungt system i Sverige fortfarande. Liksom. Och man har kanske inte heller beslutat att till exempel som att i Tyskland så ligger den mesta sjukvården under statligt ombesorg. Här ligger det på landstinget. Och det är inte alltid att landstinget ska ju sen gå till kommunen och kommunen ska rapportera till landstinget och landstinget till staten. Medan liksom, det försöker man ju få ändring på i Sverige också. Det är många som tycker att nej, sjukvården ska ligga på statlig nivå, för då blir det mycket snabbare.
Det blir ett paraply i alla fall, och det blir inte den här orättvisan som vi ser mellan olika regioner.
Exakt.
Som ju många som lyssnar på det här kämpar med när det gäller gynekologi till exempel.
Ja, verkligen.
Du, idag ska vi prata om klimakteriet. Det är ju ett ämne som jag gillar i alla fall.
Ja.
Och vi ska prata lite grann om hur man kan smyga in din kunskap, som vi då nu förstår är ganska så bred, i det här ämnet.
Mm. Ja, det finns ju så mycket klokskap att hämta som jag själv har blivit väldigt varse om och har gjort stor skillnad för mig. Allt ifrån när det gäller menstruationsproblematik, när jag hade det. Så till exempel så bara av att se den menstruella cykeln uppdelad som i 3 olika faser. Det följer även sen hur klimakteriet kan plockas upp att det också följer 3 olika faser. Och nu pratar vi enligt Ayurveda då, som är den indiska medicinska systemet. Så tittar man först på ayurveda så betyder ju det biologi. Så ayur betyder liv, veda betyder kunskap. Biologi är ju grekiska där bio betyder liv och logi betyder vetskap. Så man kan säga att ayurveda är Indiens svar på biologi. Så att det är biologi. Här plockar man ju in också att titta på att varje människa är unik. Och när vi får en obalans så är det anledningen till att våra system har hamnat i svajning i sin kommunikation med varandra. Så en människa har 11 system, till exempel reproduktionssystem, cirkulationssystem, andnings, alltså respirationssystem, nervsystem, skelettsystem, muskelsystem och så vidare och så vidare. Och mätningen på hälsa har att göra med hur pass väl de här systemen prata med varandra eller samspelar. Och då kan man titta på till exempel när man är i en obalans då. Om man har menstruellt besvär, bara för att dra tillbaka sen när jag hade det själv så gick jag till mina ayurvediska läkare och så hon upplyste mig om så här, ja men nu är du ju i den pitta-fasen här. Och då är man ju oftast till exempel när man har PMS. Nej, då är man ju oftast lite stingslig. Det har man ju kanske känt av. Man kan bli lite irriterad, man blir lite arg. Och det är mycket fire, alltså mycket eld. Och då menar man på den, när man är i PMS-stadiet, då är ju liksom att kroppen tar mycket mer energi. Och det är därför man hamnar i den här elden. Och då när det gäller hur man tränar och hur man äter, så ska man ju inte äta mat som får elden att blossa eller träna på ett sätt som får elden att blossa, utan snarare mjuk. Så att man pratar till exempel att det är perfekt att göra kallbad, om man nu ska titta på vad som är trendigt just nu. Så kallbad, för det är cooling, allting som är liksom cooling. Glesa upp ditt arbete om du kan, ta mer pauser, jobba mer med återhämtning, mer utrymme, mer space. För att ju mer space elden får, desto mer får du. Till exempel som i Indien var det så roligt, för att där är det så att när många kvinnor har PMS, då gör mannen allting.
Mm-hmm.
Och så sätter man kvinnan på en tron och bara så här, vi gör allt för dig just nu. Så att, det är lite annorlunda.
För jag tänker ju direkt nu på liksom kopplingen, nu pratar du PMS och du pratar medan kvinnan fortfarande menstruerar, men det här känns ju precis som för klimakteriet.
Ja, exakt så är det.
Det är ju liksom, här är man ju de där åren.
Svettningar och så vidare. Så att egentligen precis på samma sätt som man gör rekommendationer för det här PMS när man har mens, så är det samma sak med förklimakteriet i klimakteriet, att man rekommenderar egentligen samma saker. För det påverkar våra slemhinnor på samma sätt. Så att när man är liksom, gud jag har de här svettningarna, och för jag är själv i förklimakteriet liksom nu och har varit en tid, så att jag märker en rätt så stor skillnad av att bara prioritera mer återhämtning, mer vila, jag sover lite mer, jag minskar all form av liksom geggig mat som möjligt, utan försöker att äta lite mer vällagad mat, grytor, varm mat, klok mat, näringstät mat, men ibland även njuta mera.
Vad är geggig mat?
Alltså mycket animaliska produkter, för mycket ost eller för mycket mjölkprodukter.
Okay.
Då säger inte jag att man ska ta bort allting, utan bara minska kanske det. Mm. Och istället äta mera grönt och bättre protein och sådana saker. Och lite mindre kolhydrater, så mår man mycket, mycket bättre av det. Och sen så när man kommer liksom in i en annan fas då, till exempel när man blöder mycket. Om man nu jämför det med en fas att när man är mitt inne i sin menstruation, så blir man ju oftast lite nedstämd och känner sig tung och känner sig liksom vätskefylld, och man känner sig oftast liksom svullen och allting. Och det är också en sån parameter man kan göra till klimakteriet, för det finns ju de som hamnar där också, att man går upp i vikt, man känner sig trött, man känner sig som att man liksom inte får någon ork och man blir mer inåtvänd, och det är en kaffafas. Och då behöver man liksom oftast jobba mycket mer med ta det mer lugnt. Liksom.
Fast det är ju det enda kroppen vill.
Och ja, så ta det lugnt 50% Och sen styrketräna lite mera. Alltså jobba mycket, mycket mera med repetitiva saker och mjuka vikter och sådana saker. Så att det går lite stick i stäv kanske vad många tänker så här. Ja, men vänta nu, jag ska väl inte styrketräna när jag menstruerar. Nej, men styrketräning i annat sätt. Till exempel ut och gå. Ut och gå är perfekt liten styrketräning. För att då tar man ju också bort de här kramperna som kommer av i menstruationen. Däremot så vill du ju inte träna hård styrketräning när du blöder, för du har så ökat relaxin i kroppen. Så hormonet relaxin ökar när man blöder, vilket gör att ligamenten blir lite mera porösa. Så att du vill ju röra på dig, absolut. Så promenader är jättebra, vandring är jättebra. Och tänka på när det gäller mat och sådana saker, att äta mycket varmt är ju superbra.
Och var i klimakteriefaserna är den här blödningsfasen, kaffafasen?
Det är ungefär i mitten.
Runt själva menopaus då, ja, kan man exakt. Säga, innan man vet var man står riktigt. Ja,
exakt. Och det brukar ju oftast att vissa, man kommer ju till ett parti både i sin menstruation och även i klimakteriet när saker och ting bara vacklar. En dag är man jättepigg, en dag är man helt supertrött. Och det är liksom, man litar inte på sig själv och sina system. Man känner inte igen sig själv. Och det där kan ju bli jättepåfrestande för psyket. Och då är det oftast viktigt att försöka liksom komma i en mjuk rörelse. Att hela tiden liksom prioritera.
Så när du säger repetitiv träning.
Ja.
Så är det inte så här, för jag såg framför mig hur man satt och lyfte hantlar eller man gjorde något sånt där. Utan det är snarare det du menar med gå. Ja. Att man liksom bara gör samma exakt. Sak som man inte knappt behöver tänka på. Ja. Men som inte är så tungt och slitsamt.
Ja. Ja. Så vandring till exempel har man ju forskat på. Jättebra för kvinnor som är där. Superbra.
Mm.
Stavgång, långfärd,
cykling, ja, simning kanske. Ja.
Ja.
Ja, just det, precis. Ja.
Ja, simning är ju bra när du är i klimakteriet, men kanske inte när du blöder.
Nej, precis. Men du, okej, okay. Och sen så finns det då en vata-person, ja, i Ayurvedan också.
Exakt, så finns det en vata-fas. Och där är man ju oftast då efter du har gått igenom PMS, du har blödit. Och sen så har man ju då den här fasen när du på något sätt får rätt så mycket energi. Du blir lite pigg och nästa fas är ju på något sätt där du börjar få lite ägglossningen börjar. Och man börjar bli lite intresserad av sitt motsatta kön, kan det ju bli att man har rätt så mycket mer energi. Och då brukar man oftast rekommendera i Ayurveda att det är då du ska skapa mycket. Måla, rita, göra grejer, du har mer energi till exempel. För att gör man inte det så blir man oftast att man stressar för mycket och man går på och man använder den här kraften mer till saker och ting som man kanske inte annars skulle göra. Så, och sen äta. När det gäller mat till exempel i vatten, att man då liksom ser till att man äter regelbundet och näringstätt så att man hela tiden bistår det här flödet och mycket space och mycket utrymme rätt så mycket. Så att i klimakteriet är det här i utfasningen, alltså när man kanske börjar liksom möta en ny tid efter klimakteriet och då kanske liksom möter också en ny tid. För att det var som min gynekolog berättar för mig att hon menar på att i slutet på klimakteriet så har man ju mer testosteron som kvinna, så att du blir mer lik mannen i mindre östrogen och mer testosteron, och det innebär också att du är lite förändrad, du har en liten förändrad energibank helt plötsligt. Så att det också, ska du också veta att i vatten så urholkar ju det också rätt så mycket. Du har inte samma prestanda i skelettsystemet. Så att det är rätt så bra liksom att där kan man ju styrketräna. Det är jättebra för just vårat skelett och börja belastningsträna och på olika sätt. Om man nu ska titta på träning. Och sen så brukar det oftast vara så att när man är klar med klimakteriet så har man heller inte samma förbränning. Så att förbränningen, det här med hur man äter, är ju också klokt i relation till hur mycket man rör på sig. Så det blir liksom att man får lära känna sig själv på nytt. Och njuta lite mer, precis som man biologiskt känner direkt efter man har varit klar med sin menstruation, så är man liksom lite mer sugen på saker och ting. Om du... mm. Och samma sak här, att det, när man är av med sin, eller när man är igenom sin klimakterie, så kan man ju även där börja drömma om saker och ting och göra nya saker. Och...
men en del kvinnor upplever ju där att de liksom lite grann känner sig lite så här plattfall, att det är liksom så här att man blir lite låg, ja, att man känner sig lite ja, en del vittnar till och med om att man känner sig liksom lite lurad på livet, att ja, liksom det börjar kännas färdigt.
Ja, och det har ju mycket att göra med att man hamnar mer i vata efteråt, är ju att man har inte lika mycket resurser, man har inte lika mycket energi, så har man gasat rätt fett alltså innan klimakteriet, så har man inte samma bank att röra sig med. Men det behöver ju inte betyda liksom att man inte kan omvandla det och hitta liksom ett nytt tårtsystem, liksom en fördelning av det man gör. Det är bara kanske att man inte har exakt samma resurser längre.
Mm. Så det blir ännu viktigare egentligen att lyssna på sig själv.
Ja. Återhämtningen.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Och berätta då, vad har Ayurvedan för verktyg i de här olika faserna? Du har nämnt lite grann om hur man ska tänka kring träning och mat. Mm. Vad mer ska man tänka på enligt den ayurvediska filosofin och läkekonsten?
Man kan till exempel jobba jättemycket med självmassage. Där har man ju gjort jättemycket studier i Indien på att det är ju superbra. Så till exempel det här med innan man gör badar eller duschar, använda olika typer av oljor för olika typer av faser. Så till exempel när man är i heating phase, alltså pitta-fasen, då kan man använda till exempel eukalyptusolja eller pepparmintsolja eller någonting som är cooling, liksom lite kylande olja på kroppen. Det är jättebra. Och sen när man är i kaffa-fasen, Då kan man behöva ha liksom lite mer citrus och sådana lite härligare njutbara. Bergamott till exempel är ju jättehärligt. Man kan ha just här bad, det är ju jättehärligt att jobba med bad och massage. Det är superbra för lederna. Man kan ibland jobba med rätt mycket med saltbad, sådana Epsonsalt. Det är ju jättebra när man känner sig väldigt stor och tung och trött och jobbar mycket med bad. Och sen vatafasen, där är ju sesamolja och jojoba och mandelolja, arganolja för att man blir så torr i hyn. Det är också ett sånt tecken på att man är i en vatafas. Det är att liksom man torkar ur huden, man blir torr och fnöskig, liksom blir dålig elasticitet i huden. Och man börjar med lederna börjar liksom prata med en. Så att dels självmassage, man kan unna sig mer massage också och gå. Så att jag redan jobbar man ju mycket med på att anpassa efter individen just när det gäller olika typer av motion vid olika faser, olika typer av mat vid olika typer av faser, självmassage.
Och sen så kommer vi till rörelsen, så har vi lite olika mönster där. Vilken typ av återhämtning och rörelser kan man tänka att man ska ha mest nytta av i de här, i det tankesättet under de här faserna?
Ja. Ja, när man är i den första fasen, det här med hettan, så min ayurvediska läkare har sagt, och som jag håller på att träna själv väldigt, väldigt mycket, så är det ju liksom det här med lågintensiv träning är ju oftast väldigt, väldigt bra. Och där är ju vandring någonting som jag märker är jättebra för mig. Det är bra för lederna, det är liksom samma belastning, liksom mina leder mår bra, det är bra smörjmedel, min andning kommer igång, och det är väl så skonsam motion för hela mitt system, liksom att det är inte för mycket krav i huvudet, utan man får gå liksom lågintensivt över längre tid. Så jag tycker att vandringen är optimal för mig. Sen så är det ju liksom också, det finns ju mycket annat beroende på vem man är, tänker jag. Liksom, men jogging, lite lätt styrketräning, simning. Jag tror väldigt mycket på variation är nog det absolut viktigaste.
Och då är vi liksom igen tillbaka till det här som jag ändå upplever som kanske aktiv återhämtning snarare än den återhämtning som inte stressar på systemet alls, utan tvärtom behöver lugna ner det. Hur ska man tänka där?
Ja, egentligen genom hela klimakteriet ska man öka aktiv återhämtning. Alltså precis det jag har berättat för dig innan, men om jag bara repeterar det, så är just att det här är ett förträffligt tillfälle att börja med meditation, pranayama, andningsträning, att börja rent aktivt att göra sådana saker för att hjälpa systemen genom den här skärselden som det är. Så att det är ju systemen, det är en hormonell fas och liksom hela kroppen är involverad i det. Så att så mycket du kan hjälpa dina system som möjligt, desto mindre problem får man ju. Helt enkelt. Och då gäller det ju liksom också att tillskriva mer återhämtning. Och det säger sig själv rent logiskt att om jag vill hjälpa systemen att kunna hantera någonting när de redan är superbelastade, ja, då behöver jag ju liksom välja lite grann på hur jag tränar och sen öka mycket återhämtning. Att liksom stiga bort ifrån mig själv lite grann och låta kroppen få hantera det här. För att man vet alltid det, att när kroppen får göra det den gör bäst, så mår man bäst. Mm. Så att här kan man ju också göra aktivt val och verkligen träna på att få en bra klimakterieperiod genom ökad återhämtningen.
Alltså, jag kan inte höra att någonting av det du säger egentligen går emot den vetenskapliga fakta som vi i Sverige jobbar efter eller tänker efter normalt. Det finns ju ingen som kan säga att det här är mambo jumbo.
Nej.
Eller?
Nej. Exakt.
Och var kommer mambo jumbo in, tänker jag då?
Jag tror att det bara har att göra med att man vill ha ett grepp om det. Att bjuda in ayurveda, det är ju liksom kanske en väldigt stor tröskel för svensk sjukvård. Vilket jag tycker är lite tråkigt faktiskt. För att jag tror ju till exempel som i många andra länder, där vet jag till exempel som Deepak Chopra jobbar ju jättemycket för det här i USA. Att han började med att vara läkare i båda två för att kunna prata båda språk och föra ihop de här två. Kinesisk medicin till exempel. Det finns ju så många olika fantastiska tekniker, och där vi brister, det har ju att göra med att vi brister ju i den här gråzonen i vården. Vi är jättebra på avancerad vård, men i preventiv vård är vi inte bra. Och där behöver ju vi muskla på oss. Men vi har ju insikterna och vi vet ju vad vi måste göra, men vi kanske inte alltid har metoderna. Och metoderna finns ju redan, de är ju redan liksom väl beprövade i andra kulturer. Så att jag hoppas någonstans att vi kan börja liksom samarbeta.
Mm. När man liksom nu tänker då som kvinna som lyssnar på det här, som är mitt i någon av de här olika faserna av klimakteriet, det är ofta väldigt luddigt var man befinner sig också. Och då undrar jag, hur ska man liksom anamma det här? Hur tar man lättast in ayurvedan i sitt liv?
Det absolut enklaste, det är ju, tycker jag, att börja bjuda in, alltså stryka saker och ting som man inte mår bra av på sin lista. Och se om man kan bara sluta med dem. Eller säga till sig själv, jag tar en paus på det här. Eller jag sänker tröskeln lite grann och börjar prioritera mer återhämtning. Då har man gjort 50% av arbetet utan att egentligen läsa en massa böcker om det. Så jag säger så här, läs mindre böcker, googla mindre och gå tillbaka till sin egen biologi. För det är egentligen det vad ayurvedan handlar om. Och ställa sig frågan så här, vad mår jag bra av? Och kan jag faktiskt glesa i min kalender? Och kan jag vara tjänare till min kropp istället för att kroppen är min tjänare? Kan jag byta maktfördelningen här? För det är det som är roten mycket till problemet. Det är att kroppen vill ju inte oss något ont här. Och det är det här som jag upplever många gånger är ett problem i när jag lyssnar runt kring fighten på något sätt, att ta fighten med det här med klimakteriet, att men jag måste få rätta tipsen om rätta recepten, jag måste få bästa träningen, jag måste liksom få göra alla de här sakerna för att jag måste bara härda ut den här jävla skiten så att jag kan fortsätta leva mitt liv istället för att välsigna det här. Är ju det perfektaste i ens liv liksom. Det är juvelen i kronan. Det är liksom nu vi får möta en rikedom. Och hur kan jag ställa om det här för att möta och vara mer en resurs för min kropp? Lära känna min kropp, det är ett perfekt tillfälle att lära känna sig själv, att börja investera i sin nästa fas. Och liksom många kvinnor som ställer om, de blir mer glowy efteråt och under istället för att gå runt och må dåligt. Så att jag förstår inte riktigt det här med att man liksom säger, ursäkta mitt språk nu, men fuck, jag hamnar i det här nu. Nu kommer jag liksom inte få ligga någon mer, jag kommer inte få någon bebis, jag kommer bli ful, jag kommer bli glåmig, jag kommer bli rynkig, jag kommer bli överviktig. Och det är det enda jag hör, liksom så här, vilken kräm ska jag ha och hur ska jag träna, hur ska jag äta, hur ska jag göra allt det här? Medan jag menar på att ska man ta någonting från ayurvedan så är det så att rejoice it. It's a graceful period. Det är fantastiskt det här. Det är ju bara att få fira kvinnligheten snarare. Liksom olika faser. Att för det första så personligen så jag tycker inte att det är tråkigt att bli kvitt mensen. Jag tyckte inte att det var speciellt roligt faktiskt att ha mens. Så att jag tänker så här, jeho! Liksom, jag slipper blöda. Men det blir ju också att jag måste bli mer ödmjuk inför mig själv också. Hur kan jag liksom optimalisera mitt kvinnoskap här? Hur kan jag hålla fräschören i mina slemhinnor? Allting säger det att minska på stress. Vad man än kan göra så boostas kroppen av sig självt. Så att, och där är vi alla olika vad som liksom hjälper oss till det.
Men är det så att vi har hamnat i någonting, dels så är vi ju lite, vi gillar ju saker som går snabbt att ordna. Vi vill ju inte ha sånt som är obehagligt omkring oss. Men jag tänker också, är det för att ordet klimakteriet och hela det här att det har blivit stigmatiserat i någon slags lika med något grått och glåmigt och hemskt?
Jag tror också det är en enorm ungdomsfixering som vi ser. En extrem sådan. Mm. Men jag tror ju det här är bara början. Alltså om man tittar på, vi kliver ju in liksom i en fjärde åldersperiod just nu. Vi har aldrig varit så här gamla. Vi har aldrig blivit så här gamla. Så att det här är nytt för oss, det är otrampat vatten. Och sen är det också det att vi kliver in i en tid där kvinnorna kommer mer in i maktpositioner och vi får en större röst och våra olika processer, våra olika hormonella faser får också mera gehör i böcker, i poddar och vi pratar mer om de här sakerna. Och då tror jag det är viktigt att lägga liksom lägga någonting i skålen här att vi kanske ska vända på hela alltihopa istället för att se det som ett problem. Kanske vi ska se det som en resurs i våra liv. Liksom att, vad skulle hända då om vi istället tittar på att det här handlar om friskvård? Hur kan vi jobba med den utifrån ett friskt perspektiv? Hur kan jag göra mitt klimakterie friskare? Jo, genom att kanske bara vända på perspektivet istället för att min kropp ska vara min tjänare. Hur kan jag tjäna min kropp? Hur kan jag liksom på något sätt kliva in mitt, i center i mitt liv och hjälpa mina system att ta sig igenom det här? Ett sätt är ju liksom att okej, nu har jag en dag när det är väldigt mycket svettningar. Eller jag är i en fas där jag har väldigt mycket svettningar. Vad kan jag ta bort? Behöver jag göra alla de här grejerna just nu? Liksom. Och jag tror att det är egentligen det svåraste för oss som kvinnor. Därför att jag tror att vi har hamnat i den här kvinnofällan att vi måste vara allt och vi måste göra allt och vi ska finnas med i allt. Och många av oss har enorma kontrollbehov. Liksom att vi försöker kontrollera hela universum. Liksom för att vi har hela tiden kanske blivit tillsagda på att vi har ingen kontroll, men det har vi väl. Vi har hur mycket kontroll som helst egentligen. Så att jag tror att det handlar snarare om en positionering också i sig själv. Så nu blev det här lite större liksom och filosofiskt. Men jag tror att det handlar om det också i väldigt, väldigt stor måtta.
Mm.
Och sen också det här med att vi många gånger glömmer bort att njuta. Då menar inte jag bara sexuellt, men att liksom få njuta av våra kroppar själva. Istället för att vi ska vara till beskådan av andras njutning. Jag tror det är jätteviktigt. Och för att citera min fina Margareta som är min fina gynekolog. Hon säger alltid liksom så här, ja men det är slemhinnorna. De står i fokus här för alla människor och män. Det är liksom om slemhinnorna mår bra, mår vi bra. Så jag tror att det är... jag tror att vi är inne i ett skifte. Och jag tror att det behövs många röster och det behövs liksom många, många vittnesmål liksom om vad som fungerar, så kanske man kan liksom plocka lite själv vad som funkar för en. Men jag tror liksom nummer ett är att se det snarare som, vad händer om man ser det som en resurs? Utmana sig själv lite grann och säga så här, kan det här vara en resurs?
Och sen så tror jag också att det är viktigt att man också tänker på att om det nu är så att vi ska bli 100, vilket vi tar för givet många av oss, så har vi ju halva kvar.
Ja.
Och då är det ju liksom, jag hörde någon som sa det så himla fint att hon delade upp livet i liksom en cirkel och så var det 25% av varje. Och då var på något sätt, ja nu har jag betat av två säsonger här. Ja. Nu har jag två årstider kvar.
Ja.
Och det är väl också lite sprunget ur det västerländska tror jag. Att man liksom nu, man är bara i början av livet. Nu så ska, det finns mycket kvar och att man måste fylla det med bra saker och framförallt mentalt vara på rätt plats. För det är väl kanske där jag tror att många av oss går fel. Att vi liksom på något sätt börjar irritera oss på att kropp och så inte riktigt är som förr och att det skaver någonstans och så försöker man trycka undan det istället för att låta det här komma ut och ta tag i vad är det som egentligen driver mig, vad är det som egentligen är jag och min själ och mitt hjärta och min önskan.
Ja, jag är helt 100 enig med det och jag tycker också väldigt mycket om någonting som man i Ayurveda poängterar och det är ju det här med att när får du stråla? Och är du bekväm att stå i din egen stjärnglans, liksom att jobba med den biten liksom, istället för att okej, jag strålar bara om jag gör saker och ting.
Eller någon säger åt mig att le.
Ja, exakt. Precis. Utan hur jobbar jag med min egen inre glow? Liksom? Och då finns det ju flera olika aspekter, men också det här med att varför jag tycker Ayurveda är intressant. Jag tror inte att liksom Ayurveda kan hjälpa oss i väst liksom 100%, men vi kan lära oss att liksom återta någonting som vi har outsourcat. Och det är nämligen att vår biologi får komma först, inte vår teknologi. Liksom det har blivit lite grann så att vi ser oss själva som liksom små... rollpjäser.
Ja, men precis. Marionetter som inte har kontroll över vårt eget liv.
Ja.
Att vi styrs av någonting som vi inte kan kontrollera.
Ja, vi har glömt bort vår egen biologi.
Mm.
Och bortprioriterat det. Och det här blir ju liksom mer och mer. För att vi börjar ju... Det här är en etisk fråga också. Därför att idag börjar vi liksom byta organ. Och vi kan förändra saker och ting. Och vi förändrar hela våran... med hjälp av teknologi. Så måste man ju ställa sig frågan, hur gamla ska vi bli? Och ska man verkligen bli 150-200 år? För att jag lyssnade på ett fantastiskt intressant TED-talk för inte så länge sedan av en av de världsledande forskarna kring det här med ålder. Därför att han menar på det att så här, okej, om vi nu ponerar att inom 5-10 års tid du kan jobba med DNA-forskningen och du kan ändra din hela genetik genom injektioner och små mikrochip och du kan byta ut alla organ. Och då börjar vi liksom se, jaha, vi kanske börjar pusha 150, hur ska våra samhällen se ut då? Vem ska försörja oss? Därför att vi är så vansinnigt rädda för döden. Vi är så vansinnigt rädda för att bli gamla. Medans vi vill fortfarande ha den här visheten av ålderdomen. Men vi lever i någon sorts ungdomsfixering. Så att vi har ju hamnat lite lost i det hela. Så att jag tror väldigt mycket på det här med att bara bjuda in vår egen biologi.
Ja, och ta tillbaka sig själv kanske. Ja. Eller hitta sig själv i den här röran.
Ja.
Ja. Vad bra, Ulrika.
Ja.
Ska vi lägga till någonting till det här ytterligare ett spännande avsnitt med dig som inte riktigt... Det är kul med någon som inte går att styra, utan det blir vad det blir.
Jag skulle bara vilja säga heja oss.
Ja.
Jag tycker vi är på rätt väg.
Ja. Bra, härligt. Då säger vi så. Tusen tack för att du kom tillbaka till Klimakteriepodden.
Tack så mycket.
Jag blev alldeles rörd.
Ja, men eller hur? Måste man inte bara känna igen sig? Vissa saker har jag lärt mig fungerar eller inte fungerar. Och jag tycker också att det är så tydligt med de här olika faserna. För i alla fall har jag fått känna på ett par av dem på riktigt så att säga. Självmassage och olika oljers effekter, det är också superintressant. Och som vanligt så finns mycket att lära sig och vi ska tala mer om det längre fram. Och missa nu inte heller Ulrika i avsnitt 158 när vi talade om aktiv återhämtning, som jag tyckte var ett riktigt, riktigt bra avsnitt. Dessutom så kan man lyssna på avsnitt 12 med Eva Forsberg-Schinkler, där hon tog upp värdet av Ayurveda. Sofie Ringsten i avsnitt 128 talar om kinesisk medicin och är också spännande. Och ja, det är väldigt greppbart trots att det kanske låter som rena kinesiska. I nästa avsnitt så ska vi ta en fråga som dyker upp titt som tätt. Nämligen, vad är östrogendominans? Vem får det? När händer det? Och varför? Och vad gör man åt det? Mia Lundin ska hjälpa mig att reda ut det här begreppet så att du och alla andra förstår det en gång för alla. Och vet du vad? Det borde inte ens finnas det här ordet. Så missa inte det. Tack för att du har lyssnat och välkommen snart igen. Hej då!
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.